Föröken sig hos bland oss och må stärkas i våra hjärtan i kännedom om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Många Guds barn har bett i sitt livs djupa dalar, lämnat böner om förböner för sig och sina nära. Låt oss tystna för att be för våra närmaste och tillsammans med dem. Helige Fader, kära himmelske Fader, vi kommer till dig med alla de våra nästa som ber om kraft att vandra som dina barn ända till slutet fram till den himmelska härligheten. Du hör väl de ungas bön om som vännen har lämnat, att han får leva som din egen ända till livets slut. Låt det mamma som har stora tvivel få kraft och låt henne känna din barmhärtiga närvaro. Dina barn, Gud, många ber om trons gåva till sina nästa. Att du, Gud, ska bevara dem och deras nästa i tro. Du hör väl på föräldrarnas bön för familjemedlemmars skull. Också för barns bön om deras nästa. Ge far tålamod och hopp till en syster som ber om förböner för sin icke-troende make. Också till bröder som ber om förbön för sina icke-troende familjemedlemmar och andra, så att de får och så att de kan få troende vänner. Fader, du hör väl systerns bön för en ung och dennes nästa skull, närmaste skull. Gud, må i allt ske din heliga och goda vilja. Du hör väl också den som har fått bättringens nåd och som gläds av nåd, den unga kvinnans bön för sin icke-troende familj och sig själv. Gud, livet prövar dina barn på många sätt. Du, Fader, ser allt. Du ser en syster som är tyngd av sorg på grund av att hon har mist sin nära. Ge henne ditt stöd och din tröst, stärk henne. Du ser också den moder som upplever nöd på grund av ett barn som har blivit akut sjukt. Låt barnet komma till din nåd. Kära far, hjälp dem som är prövade av sjukdomar. Lös dem ifrån ångest och depression. Vänd alla saker till det bästa. Gud, ge din hjälp till de hem där relationerna har brutits och där familjerna håller på att splittras, så att makarna hittar en gemensamhet och så att barnen också får uppleva hemmets skydd och så att mor- och farföräldrarna får njuta av gemenskap med sina barn och deras familjer. Gud, öppna din vishet så att systrar och bröders konflikter kan lösas. Fader, du ger väl den som upplever ensamhet en vän att gå med. Lyssna på den som ber om en make till sig. Vi barn ber dig ännu, Gud. Lyssna på mammas bön för den vuxna dottern, att hon får bättringens nåd och får komma loss ifrån sitt beroende. Lyssna på den ungas bön att dennas närmaste kunde bli fria från alkoholproblem. En troende ung människa ber att du Gud skulle öppna den rätta vägen åt henne i frågor som handlar om sexualitet, och så att du bevarar denna person som ett Guds barn. Gud, kära himmelske fader, vi vill komma fram till dig med de böner där man ber om välsignelse för vårt folk och frid överallt i världen. Låt ditt ord höras till folk som ännu inte känner dig. Du hör väl vi ber för vår kära kyrka och våra biskopar. Gud, du hör väl också en väns bön för en utvisad person, så att denna får komma tillbaka till Finland. Gud, vi lämnar oss och varandra och hela vårt liv. Alla dessa böner, alla dessa nästa närma till dig. Gud, välsigna med din nåd. Bär i din hand och lämna dem, lägg dem mot ditt bröst. Amen. En text som är ämnad, Nya testamentets text som är ämnad för denna söndag, är Romarbrevets 14 kapitel. Ty ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol, ty det är skrivet. Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böjas och alla tungor skall prisa Gud. Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Amen. Till detta textstycke och i övrigt i 14 kapitlet i Romarbrevet passar mycket väl den rubrik som är gett till denna söndag. Var barmhärtig. Paulus budskap här i detta kapitel är att eftersom Gud är god och barmhärtig mot dig, ska ni också vara goda och barmhärtiga mot varandra och mot andra alla människor. Lev i det hoppet och i den frihet och i det livsmod som strålar från Guds nåd och ifrån Kristi ansikte. Lev inte bara för er själva, utanför varandra och framförallt lev för Kristus som hans egna, i hans gemenskap och troende och stödjandes på honom och rota er i honom. Paulus verser. Kan man, i dessa Paulus verser kan man hitta två huvudfrågor, egentligen två motsatser, två livsriktningar. Att leva för sig själv, att leva för sin egen skull och för att leva för, att leva för Herren, att leva som Herrens egen, att leva under Guds ansikte. Och om Gud vill ska vi betrakta dessa två livsriktningar. Vi har en god aning och känsla av vad att leva för sig själv innebär och vad det kan innebära. Vad innebär det om man lever för enbart för sig själv, för sin egen skull? Om äkta makar lever enbart för sin egen skull, då växer man ifrån varandra. Man lägger inte längre märke till den andra. Om föräldrar bara lever för sig själva, så glöms barnens behov bort. Eller om man i ett arbetsgemenskap bara lever, om någon lever för sin egen skull och gör som hon vill, så blir det förr eller senare uppstår det konflikter. Eller om en politiker, samhälleliga frågor görs enbart med tanke på sin egen, sitt eget goda eller sin egen grupps goda, så glöms det gemensamma goda, att ta hand om det svaga, rättvisa, så får det mindre och mindre betydelse. Eller om man i vänskapsrelationer eller i andra människors relationer enbart lever för sig själv i sin egen skull, så kan man inte längre behandla andra jämbördigt. Eller tänk, låt oss tänka på idrott. Idag spelas fotboll EM, fotbolls-EMs finalspel i, mellan Spanien och Italien. Det är ett tufft spel som kommer ikväll. Om spelaren enbart spelar för sin egen skull och försöker själv och inte servar till andra, så blir spelkompisarna förundrade och tränaren får gråa hår. Det är viktigt att lära sig att leva för andra och att lyssna på det som den andra tänker och känner och upplever. Om en människa bara lever för sin egen skull och kryper in runt sig själv, runt sitt eget själviska jag, så händer det, sker det att man alienerar sig från Gud och sina närmaste och från skapelsen. Jag har ibland försökt berätta för mina konfirmander om synden på det viset att det är någonting som fastnar, som finns i människans hjärta, ett sinnelag emot Gud och människan, att det kan inte intressera mindre. Inga syndalistor behöver man. Man kan ha sönder dem, utan det handlar om att man blir, tar avstånd och att man kryper ihop runt sitt eget själviska jag. Det handlar om att när man kryper ihop runt sitt eget ego, så orkar man inte längre titta på Guds godhet, och man glömmer den nästa, sin nästa. Också inför Gud vill människan gärna leva för sin egen skull och försöka bli god inför Gud och bygga sin egen väg. Jag tänker att många mötesgäster och åhörare har läst Alexis Kivis bok, roman Sju bröder. Alexis Kivis finska språk är så vackert och färgrikt. Att den boken, när man läser den boken, så kan man uppleva djup glädje och betydelse. Bokens många händelser är mycket läckra. Där i bokens inledning berättas hur Jukolas bröder hade bråkade hårt tillsammans med, alltså de slogs med Tokolas bröder, och de fick, Jukolas bröder fick stryk och de blev tilltufsade. Men också Tokolas pojkar fick sin del. Det berättas att Koninkalas Enok och Kissalas Apeli bars bort avsvimmade. Efter det bråket så tar bröderna hand om sina sår. De värmer bastun och de äter och sover över natten, och sen nästa dag så började de fundera på och behandla och fundera över vad det var som hade hänt. Först har man lite hämndlystnad, men mer och mer kommer det lite syndakänsla hos pojkarna. Johanni, den äldsta av bröderna, som känner sin egen styrka, börjar tala. Han talar så här: ibland känns det bra att stänga sina ögon utan att, och inte se det man ser och inte låtsas veta vad man vet. Så måste man, om en man vill leva, komma ut ur livets ringar med oskadat hud eller päls. Så, och sen funderar Johannes så här. Han tänker på sig själv framför Gud. Och sen tänker han att grova synder försöker vi undvika. Vi ber om ögonsalva. Men de minsta synderna mot Gud kan vi inte räkna till vårt samvete, utan vi går i mitten där. Medelvägen. Vi går medelvägen. Så funderade, positionerade Johannes sig inför Gud. Och han drog en linje. Han menade att här i mitten är det bra att vara. Och då säger Apo: nej, så står det inte i Guds bud. Och inte vår mamma har just har lärt oss så om trosfrågorna heller. Människan försöker av sin natur att vara någon inför Gud och bygga sin egen väg. Men evangeliet, glädjebudskapet, öppnar helt nya andra vägar. Evangeliet öppnar en helt ny värld, nådens värld, Guds gåvors värld, därför att evangeliets gåva, tröst och glädje ligger i att Kristus är vägen, sanningen och livet. Vad fick Paulus att tala om att leva för sin egen skull? I Romarbrevet skriver Paulus till sin församling som han inte själv har grundat. Paulus tänker resa till Rom, och därför skriver han i brevet, presenterar sig själv och ber de kristna i Rom att stödja honom till sin planerade missionsresa i Spanien, till Spanien. Paulus skriver i Romarbrevet mycket detaljerat om sig själv och om sitt budskap. I Romarbrevet är världens historias viktigaste brev. Dess huvudbudskap är fortfarande viktigt och aktuellt. Det handlar om att evangeliet är Guds kraft för var och en som tror till räddning. Och att människan blir räddad genom tro på Kristus, inte genom att utföra lagens gärningar. Och att i Kristus blir människan fri ifrån syndens, dödens och lagen. Människan blir fri genom att komma in i Kristi närhet, och människan blir fri i Kristus, fri i liv, fri att leva i tro på Kristus, fri att leva ett liv som är enligt Guds vilja. Här är Romarbrevets 14 kapitel, som kanske på andra ställen i brevet reflekteras att i Roms församling fanns lite spänningar, några slags spänningar, bland de judisk kristna och bland de hedningskristna, mellan de hedning, alltså de här två olika grupperna, de judisk kristna och kristnas och hedningskristnas relation var en mycket stor fråga på Paulus tid, och man diskuterade denna mycket. Här i Romarbrevet, brevets 14 kapitel, är det frågan om frågor som handlar om villkorad makt. Paulus frågar om sedvanor som människor har hittat på, och traditioner och vanor. Det är frågan om att förhålla sig till så kallade fäders lagar. I vår texts början, i kapitlets början, blir frågan uppenbar genom att i Roms församling fanns det kristna. Som ansåg att en dag var mer värd än andra dagar, och andra tyckte att alla dagar var lika mycket värda. Den judisk-kristna ansåg att sabbaten var en dag över andra dagar. För andra var alla dagar lika mycket värda. Andra kristna åt med gott mod all slags mat, köttmat också. Andra åt bara grönsaker eftersom det och deras samvete plågades av om köttet som man skulle äta var offrat till avgudar. Så kallade frågor om villkor. Det är religiösa vanor och traditioner och seder. Och ja, traditioner. Många gånger har man vant sig vid att använda sådana ytliga yttre sedvänjor och tecken. Och de är bundna till tid och plats och kultur. Dessa så kallade traditionsfrågor, människor som hör till mänskliga traditioner, det är inte frälsningsfrågor. De är inte villkor för frälsning eller trosmätare, och de ska inte bli sådana heller. Naturligt, mänskligt kan det vara så nära oss en tanke att det är bättre att ha en hårdare linje i såna här traditionsfrågor. Bättre och rakare och till och med mer bibliskt. Enligt Paulus är det inte så alls. Paulus själv var fri. Paulus var fri. Paulus önskade att alla skulle uppfatta den frihet som Kristus Jesus har skänkt och förtjänat, och att de skulle leva i frihet. Men Paulus tyckte att det var viktigt att man aktar varandra, respekterar varandra, älskar varandra. Att man förhåller sig på olika sätt, eller man förhåller sig med kärleksfullt till sådana som tänker annorlunda. Att man tar hänsyn till varandra, tyckte Paulus, var mycket viktigt. I femte kapitlets, Romarbrevets femtonde kapitlets, säger han att vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. Paulus ger två praktiska råd. Den svaga, eller den som håller fast mest strikt i dessa traditioner och sedvänjor, ska inte döma den starka eller döma den andra eller placera sin egen åsikt som någonting som den andra ska följa. Och till de starka ger Paulus rådet: förhåll dig inte högmodigt eller förminskande på den som är svagare i dessa så kallade traditionsfrågor och villkorade frågor. Att döma en annan är inte bra, därför att där ställer man sig på Guds position. Var och en måste stå för sina saker inför Gud, inte för sin bror. Dom och nåd hör enbart till den himmelske fadern. Vi människor ser på det yttre, men Gud tittar i hjärtat. I vår text konstaterar Paulus: hur kan du döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol. De här frågorna som handlar om fäders seder har också lämnat starka spår i vår kyrkas bekännelseskrifter. Där talas ju om att fäders traditioner fördunklar nådens betydelse och trons rättfärdighetsgåva. Om vi tänker att man genom att följa dessa, eller genom att lyda dessa traditioner, eller att kräva lydnad för dem, skulle göra att vi bevarar sin tro, eller att vi är värdiga inför Gud tack vare dem. Det finns mycket gott och uppbyggande och livsstödjande traditioner, men om man hänger fast vid sedvanor och yttre traditioner, och om de blir lagar och att de sätter en skuld åt oss, att vi blir skyldiga att följa dem, så blir de till fäders lagar och traditioner som fördunklar Guds nåde, nådes storhet och betydelse. I Romarbrevets 12:e kapitel talar liksom förutseende och säger att: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Tron på Kristus kallar aldrig oss till krav eller skyldigheter, utan det kallar oss till frihet och frid och glädje. Det kallar oss att leva i den frihet som Kristus, vår frälsare, har förtjänat åt oss. När Gud ger våra hjärtan trons gåva, Gud ger då frid och frihet och glädje. Och Gud verkar och ger oss också ett nytt sinne och ett nytt hjärta. Ett sinne som fritt och glädjefullt och utan tvång frågar och söker efter Guds vilja, Guds sinne, frågar och söker efter Guds vilja. Och frågar och söker och ber om det som är, om vad som är Guds vilja i mitt liv. Guds nåd, den lyfter och bär. Den ger tröst och glädje. Och Guds nåd leder inte till oansvarighet eller jag bryr mig inte förhållningssätt, utan Guds nåd leder och uppmuntrar människan att förnya sitt sinne. Guds nåd kallar och uppmuntrar till ordets kärlek, till Guds ords kärlek. Guds nåd kallar och uppmuntrar människan att söka efter Kristi ansikte, att söka efter Kristi sinnelag, att fråga efter Guds vilja. Jag hänvisade nyss till att människan ganska lätt ser till det yttre, till yttre frågor, aspekter, men Gud ser in i hjärtat. Jag kan för min egen del eller för andra vara mycket noga med att jag inte fastnar eller att jag inte berör eller att jag inte smakar och så vidare. Om detta talar ju Kolosserbrevet om människor, påbud och skyldigheter. Men samtidigt kanske jag i mitt hjärta kan jag vara hård och kärlekslös, högmodig och egen självgod och självisk. Jag kan tala illa om andra och så vidare. Sådana är vi människor. Sådant är att leva för sin egen skull. Den som föraktar eller ser ner på en annan eller som dömer en annan, som ställer sig över någon annan eller försöker härska någon annans tro eller samvete. Den personen lever för sin egen skull. Ibland har jag tänkt på att det är lätt och rofyllt att förenas i dessa. Det man brukar säga att vi blir frälsta enbart av tro, nåd och endast på grund av Kristi förtjänst. Men sen då, när det blir som det gjorde för församlingen i Rom, att för någon var en dag viktigare än annan och andra äter annan mat än de andra. På vår tid kan vi se andra slags exempel än, och de är olika under olika tider. Kan då, när man ser så här olika slags åsikter och olika slags livsverkligheter möts, stämmer samma att enbart av tro, enbart av nåd, enbart av Kristi förtjänst gäller detta då också? Kära vänner, nu kommer vi till den andra huvudpunkten, att leva för Herren. Det själviska människosinnets motsats sätter Paulus att leva för Herrens skull, att leva som Herrens egen. Mitt i dessa praktiska frågor vill Paulus återigen återvända till huvudpunkten, alltså till Guds son. Och Paulus lär oss nu något mycket vackert och trösterikt om vad Kristus är och vad tro på Kristus betyder. Paulus talar om att tro på Kristus handlar inte om att göra eller låta bli att göra något, utan det handlar om att vara, att delta, att leva för Herren, Herrens skull och leva som Herrens egen. Det är att ta emot Guds gåvor. När vi människor har böjelsen att placera varandra i kategorier och grupper, så vill Paulus påminna om att Kristus har kommit för allas skull, för varje människas skull, för hela världens skull. Han kom inte för sin egen skull och han levde inte för sin egen skull, utan han kom för vår skull, för din och min skull. Han kom hit till världen, han avstod från himmelsk härlighet, kom till oss, botade sjuka, hjälpte människor, förkunnade gott budskap om Gud. Han avslöjade våra hjärtans hårdhet. Han sonade våra synder på Golgata mellersta kors. och som den uppstående frälsaren finns han ännu i mitt i sin församling. Han välsignar, han benådar, han förlåter synder och skänker glädje och hopp. Tröst, hopp och tröst, kära vänner, ligger i att Kristus segrar, vinner människans hjärtas hopkrupenhet och stelhet och själviskhet. Kristus vinner, men övervinner människa hjärtats alienering eller avståndstagande. Hur gör Kristus det? Hur vinner han över det? Jo, han gör det genom att ge syndernas förlåtelse och genom att komma till hjärtat och bo där. Kristi heliga kors, död på korset och fröjdefulla uppståndelse, på grund av det förlåter Gud våra synder och ser på oss med benådande ögon. Han ser på oss blitt och blidkat. Detta är Guds nåd. Men Gud låter oss, ger oss också Kristus som gåva. Kristus är Guds gåva. Inte bara nåd och förlåtelse, utan han är också Guds gåva. Det betyder att Kristus lever genom tro. Han lever och bor och är närvarande i våra hjärtan. Livets centralpunkt kan alltså inte längre vara det själviska jaget, utan Kristus. Paulus talar här i Galatierbrevet på det viset att längre lever inte jag, utan Kristus lever i mig. Det liv som jag lever i min kropp lever jag genom att tro på Guds son som älskade mig, som gav sitt liv för min skull. Tro är Guds gåva. Det är Kristi verk i människan. Martin Luther beskriver detta, denna gåva, på ett vackert sätt. Att själva, i själva tron finns Kristus närvarande. Kristus ger tron skönhet. Tron som Guds gåva ser inte, eller stödjer sig inte på den egna tron, utan på det troendes kvalitet, utan den ser på Kristus. Det är inte viktigt hur vi kan eller orkar tro själva, utan vad Kristus är, vad han har gjort för vår skull. Att han ser till mig med sina kärleksfulla ögon. Kristus kom till jorden för att dela människans del, att livets smärta, nöd och sjukdom, lidande och död, kom han. I allt detta kom han att bli vår broder. Och Guds ord visar att den som lutar mot Kristus får en gång dela Kristi, frälsarens del, alltså uppståndelse och evigt liv. Paulus lägger inte märke till eller betonar inte människans egna krafter, utan Gud. Och därför kan Paulus mycket rofyllt säga så här: om vi lever, lever som Guds egna. Om vi dör, dör vi som Herrens egna. Detta betyder att i hela livets skörhet och i svårigheter, i alla livsbekymmer och fruktan, rädsla för framtiden, så dit räcker Kristi kärlek och hans närvaro. Kristus är inte långt ifrån dig, utan han är nära dig. Han är din benådare och din frälsare. Han bor i dig och du bor och är i honom. Och av Kristi kärlek och gärning och heliga närvaro sjunger man i en psalm på detta vis. Han är det gråtandes glädje, det falskas rättfärdighet. Han är det dummas vishet. Han är tiggares rikedom, den uslastes helighet och den allra sämstas godhet. Sådan stor benådare, frälsare finns också nära oss idag. Han är bland oss och han kallar nu sig till oss. Han tar oss till sitt beskydd, till sin famn. Alla nödställda, alla människor som söker och törstar efter Guds närhet, alla som bär på bördor på sitt samvete, alla som känner sig sjuka på grund av sitt hjärtas nöd och som söker efter livets riktning, alla deprimerade, alla sjuka, alla små och alla stora, precis varenda en söker Kristus nu och tar till sig till sin famn, nådefamn, och drar till sig med kärlek Guds nåds och förlåtelses strömmar flödar fritt och ymnigt. Och i Jesus Kristus finns en öppen källa. Han är livets källa. Han är nådens källa. Och i den källan får man ösa med glädje. Och som en fri Guds gåva får man tro sina synder förlåtna på grund av Kristi fullständiga försoningsverk i hans namn och försoningsblod. Kära vän, se på Kristus. Var glad och fri. Var ett glatt och fritt Guds barn. Och till slut, kära vänner, att leva för Herrens skull, att leva som Herrens egen, där öppnas ett liv för andra. Alltså, tron verkar kärleksfullhet. Tro och kärlek hör ihop. Utan kärlek blir tron att vara rätt, att ha rätt och vara hård. Och kärlek utan tro blir lag, krav och lag och plikter. Men tro och kärlek hör ihop. De går bredvid varann och de är båda livets stora, största frågor, Guds gåvor. Där finns hela livets betydelse, att leva i tro på Kristus och i kärlek mot sin nästa. På grund av Kristi förtjänst, förlossning, så är människan fri. Den kristna är fritt Guds barn, men på samma gång blir hon bunden och leds av Kristi oförtröttliga kärlek. Och denna kärlek leder oss att ta hand om och älska de allra minsta, de allra svagaste, de allra nödställda, allra deprimerade, sjuka, lidande, alla frestade och felbehandlade. Och kärleken gör våra öron känsliga för att lyssna på de tysta rösterna, på sådana röster som inte har någon makt eller någon kraft. Guds kärlek leder till allt detta. Kära vänner, så är denna ljusa och underbara Paulus epistel som öppnar oss, öppnar vackra utsikter om kristnas liv, det liv för Kristi skull, att leva som Herrens egen, att leva för andra. Vi kan inför Guds eller vår del inför Guds ansikte är att vänta på något gott, att lita på något, att glädjas över nåd och leva för Guds godhet och förundras över allt det som Gud har gjort i Kristus för vår skull. När vi tryggar oss på Kristus och betraktar honom, så har vi allt det goda som enbart Gud kan ge oss. Genom att betrakta Kristi ansikte kommer vi till himlen, och där ser vi, där får vi trons hjärta, sinne, livets sinne, tro och hopp om framtiden och ett hopp om evigt liv, kära vän. Var vid gott mod. Dina synder är dig förlåtna på grund av Kristi förtjänst, i hans namn och i hans försoningsblod. Kristus är dig nära. Han bär och lyfter och bär dig. Se på honom. Sätt din tillit till honom. Se på Kristus. Och var vid gott och glatt och fritt och gott mod. Genom att betrakta Kristi ansikte har vi ett hopp och en väg till himlen. Hur säger Paulus? Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Om vi så lever eller dör tillhör vi Herren. Just för den skull dog ju Kristus och fick liv igen för att härska över både döda och levande. På detta säger vi amen.